Du lyssnar nu på Alexandra Wilton Warrens föreläsning på seminariet Sverige, ett invandrarland. Ett seminarium som arrangerades i ett samarbete mellan Arena Idé och ABF den 21 september. Du kan via Arena Play även lyssna på Christoph Tamas föreläsning och paneldiskussionen mellan Lisa Pelling, Joakim Palme, Alexandra Wilton Warren och Christoph Tamas. Samtalsledd under dagen gjorde Carl Tam.
Sådär, jag tror jag håller mig till den här mikrofonen. Då ska jag fortsätta lite och just lyfta kunskapsnivån i min tanke. Jag tänkte att jag ska gå igenom då lite hur regelverket ser ut. Alltså vilka personer är det som kan få uppehållstillstånd i Sverige? Och eftersom vi nu har pratat så mycket om flyktingar och flyktingkrisen så tänkte jag också tala lite grann om hur asylprocessen går till egentligen. Utgångspunkten då är att det är bara svenska medborgare som har en absolut rätt att vistas här. Så att andra personer som vill vara här, de behöver i regel ha ett uppehållstillstånd då för att vara här. Och Sverige har ju en reglerad invandring som man säger. Och med en reglerad invandring så menar man helt enkelt att man ska ha ett tillstånd för att vara här och att huvudregeln är att man ska ha ordnat tillstånd innan man reser in i Sverige. Det finns ett undantag när det gäller det här och det är ju andra eller medborgare, andra medlemsstater eller andra EES-länder. Där har man ju, som ni känner till, något som kallas för fri rörlighet inom EU. Så att andra EU-medborgare, EES-medborgare, de har möjlighet att vistas i Sverige med något som kallas för uppehållsrätt. Och de behöver då inte ha uppehållstillstånd. Christoph visade ju något diagram på vilka grunder då som uppehållstillstånd har beviljats. Så här är en annan bild, en cirkel, för hur beviljade uppehållstillstånd under förra året. Och det var ungefär 110 000 totalt. Och som ni ser så är då den största gruppen anhöriginvandring, precis som Christoph sa. Och på andra plats så kommer då asylinvandring med 32%. Därefter så har vi arbete och sedan studier och sen har vi 5% för andra EES-medborgare för de kan också ansöka om uppehållstillstånd. Och sen så har vi en liten procent, 1%, och det är tredjelandsmedborgare som bor i en annan medlemsstat i EU och där har den fått en särskild status som heter varaktig bosatt. Och det kan man få om man har bott i ett EU-land med uppehållstillstånd i 5 år. Jag tänkte först att jag ska prata då om just flyktingar, asylsökande. För att även om det inte är den största gruppen så har det ju skett en enorm ökning av antalet asylsökande. Antalet asylsökande har ökat i Sverige under en lång tid. Och nu de senaste veckorna så har det ju varit en väldigt stor ökning. Och förra veckan då var en liksom rekordvecka med 6400 asylsökande i Sverige. Och av dem så var 19% ensamkommande barn. Man pratar ju ofta om flyktingar. Och det var också det ord som Christoph ofta använde. Men om man tittar på lagen, utlänningslagen är det ju då som reglerar det här, så finns det 3 kategorier av skyddsbehövande personer, varav flyktingar är en. Utöver flyktingar så har vi alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Och de här, om man då tillhör någon av de här kategorierna och uppfyller de kriterier som finns så har man rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Och huvudregeln är då att man beviljas ett permanent uppehållstillstånd direkt. Det finns en möjlighet för Migrationsverket att bevilja tidsbegränsat tillstånd. Och det gör man i sådana situationer när man tror att skyddsbehovet för den här personen ska vara endast tillfälligt. Till exempel så var det ju från början när kriget i Syrien bröt ut så beviljades tidsbegränsade tillstånd till syrier som sökte skydd i Sverige. Men i september 2013 så ändrade Migrationsverket sin praxis för då bedömde man att den här konflikten skulle pågå så länge att det var mer rimligt att ge de här personerna ett permanent uppehållstillstånd. Ja, flykting. Vem är då flykting? Jo, flyktingbegreppet kommer ju från FN:s flyktingkonvention, den så kallade Genèvekonventionen från 1951. Och det är då personer som känner en välgrundad fruktan för förföljelse Och den här välgrundade fruktan som personen känner, den ska bero på personens ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Så det är bara personer som flyr på grund av att de riskerar förföljelse av just de här skälen som är flyktingar i ordets juridiska betydelse. Alternativt skyddsbehövande sen, det är personer som då inte är flyktingar men som har flytt från sitt land därför att de skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning om de återvände. Eller personer som civilpersoner då skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller en inre väpnad konflikt. Och det här är då en skyddsgrund som återfinns i det så kallade skyddsgrundsdirektivet som ju är EU:s lag när det gäller vilka personer som har rätt till skydd i EU. Och en del av det gemensamma europeiska asylsystemet. Sen har vi i Sverige också en nationell grund för uppehållstillstånd som så att säga är då unik för Sverige. Och den kategorin kallar vi för övriga skyddsbehövande. Och det är de som inte uppfyller kriterierna för att vara flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Men som behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt. Eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp. Och dessutom så kan man få skydd då om man inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Nu för en icke-jurist så ser det här väldigt likt ut, den här bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande, eftersom båda bestämmelserna handlar om väpnade konflikter. Och det att vi har två olika bestämmelser som är så pass lika, det beror på att EU:s regelverk ger ett visst skydd till personer som befinner sig i en väpnad konflikt. Men då handlar det om att man som enskild ska kunna visa att man verkligen själv personligen lider en risk att skadas. Den här nationella grunden för uppehållstillstånd är något vidare och ger ett generellt skydd om man kommer från ett land där det är en väpnad konflikt. Man behöver alltså inte kunna visa att just jag riskerar någonting extra, utan kommer man från ett land där det är krig så har man rätt till skydd. Och dessutom så ger den här nationella grunden också skydd när konflikten i landet inte är så allvarlig att den betraktas som väpnad konflikt, utan bara då anses vara andra svåra motsättningar. Det finns ju en rad internationella rättsakter som rör skyddsbehov. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den innehåller ju en bestämmelse om att man har rätt att söka asyl, man har rätt att söka skydd i ett annat land. Sen har vi Genèvekonventionen som jag nämnde, som ju talar om vem som är flykting och vilka rättigheter en person som är flykting ska ha i ett land som har anslutit sig till konventionen. Europakonventionen, den innehåller ju förbud mot att sända någon till ett land där man skulle riskera dödsstraff eller tortyr. Och FN:s tortyrkonvention innehåller också ett förbud mot att sändas till ett land där man riskerar tortyr. Sen har vi då det gemensamma europeiska asylsystemet som jag nämnde. Och i det så ingår ju då en mängd rättsakter. Skyddsgrundsdirektivet nämnde jag. Det talar ju om då vem har rätt till skydd i EU och vilka rättigheter ska den här personen ha. Asylprocedurdirektivet, det talar om hur man ska pröva en asylansökan i EU. Mottagandedirektivet sen, det reglerar vilka rättigheter man ska ha som asylsökande i en medlemsstat. Till exempel att man ska ha rätt till sjukvård, utbildning, man ska ha rätt till boende, man ska ha rätt till någon form av pengar eller mat så att man kan klara sig under tiden som asylsökande. Sen finns det ett direktiv som heter massflyktsdirektivet och det kanske har stått en del i pressen om det nu, för det är ju ett speciellt direktiv som man kan sätta i kraft om det uppstår en situation där ett stort antal människor flyr till EU samtidigt. Det här direktivet har aldrig tillämpats, men nu har ju man ibland diskuterat om det är ett sånt läge att man skulle sätta det här direktivet i kraft. Dublinförordningen är det väl ingen som har missat. Det är ju den förordning i EU som talar om vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan som görs i EU. För det är så att man har rätt att söka asyl i EU och man har rätt att få sin ansökan prövad av ett land. Och då innehåller den här förordningen kriterier för vilket land som ska göra prövningen. Och ett kriterium är ju till exempel det land där man först har rest in i EU. Eurodac-förordningen sen reglerar då tagandet och fingeravtryck på asylsökande och personer som reser in i EU. Några begrepp som förekommer ofta, jag har säkert nämnt en del av dem, det är ju asyl, internationellt skydd, skyddsbehov, skyddsbehövande, non-refoulement. Asyl är i svensk rätt ett uppehållstillstånd som man får därför att man är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Alltså de två kategorier som så att säga omfattas av det gemensamma europeiska asylsystemet. Men vi har en enhetlig process så att om man söker skydd i Sverige så tillämpas samma förfarande oavsett vilka skyddsgrunder man åberopar. Alltså även om man då skulle åberopa sådana grunder som skulle göra att man inte kan vara flykting eller alternativt skyddsbehövande utan den nationella grunden övrig skyddsbehövande. Internationellt skydd hör man ofta också talas om och strikt juridiskt så betyder det att man är en sån person som omfattas av skyddsgrundsdirektivets bestämmelser. Så att när man ska tala allmänt om personer som är i behov av skydd, då brukar vi försöka använda skyddsbehövande, eller att man har ett skyddsbehov. Och på juridiska då så skulle ju det betyda just personer som är i behov av skydd av de skäl som jag har gått igenom. Och alltså inte personer som flyr från sitt hemland för att man flyr från fattigdom, vill skapa sig en bättre framtid och liknande. Non-refoulement är en internationellt erkänd princip som innebär ett förbud att skicka tillbaka en person till ett land där man riskerar förföljelse. Och den kommer då ursprungligen från just Genèvekonventionen. Så att den innebär helt enkelt ett förbud att skicka tillbaka en flykting till ett land där man skulle riskera förföljelse. Sen har den här principen utvecklats under åren som har gått sedan Genèvekonventionen. Så att numera menar man att den också täcker förbudet att skicka någon till ett land där man riskerar tortyr eller annan omänsklig förnedrig behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Alltså de grunderna som då också omfattas av andra internationella instrument. Lite grann om hur det går till. Hur är processen för att söka asyl i Sverige? Ja, den första regeln är ju att man måste söka asyl här i Sverige. Man kan alltså inte ansöka om asyl på en ambassad eller på ett konsulat utomlands. Och det här är ju en sak som har diskuterats mycket eftersom det ju är svårt för en del personer eller för många skyddsbehövande att ta sig hit till Sverige. Och det beror ju dels på att det finns krav på viseringar. Att man, för att kunna resa hit och kanske framförallt på att flygbolag då har någonting som kallas för transportörsansvar. Vilket innebär att om man transporterar en person hit som inte har de handlingar som han eller hon behöver, till exempel då en visering, så kan man bli ersättningsskyldig och få betala den här personens hemresa. Och man kan också få betala en straffavgift. Och det här kan man bli om personen sedan inte får stanna här, så att om personen avvisas. Om personen däremot skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige så blir man inte skadeståndsskyldig. Sen när ansökan då är gjord här i Sverige så ska Migrationsverket som prövar ansökningar avgöra då om det är Sverige som ska pröva ansökan. Och då tillämpas ju kriterierna i Dublinförordningen. Kommer man fram till att ansökan ska prövas i Sverige så ska man också avgöra om ansökan ska prövas i sak. För det är så att det finns en möjlighet att avvisa en asylansökan om det är så att den här personen redan har skydd någon annanstans. Och dels är det så att om personen redan har fått status som flykting i en annan EU-stat så behöver man inte pröva ansökan. Och inte heller om den här personen kan skickas till ett första asylland utanför EU, alltså redan har fått skydd där. Eller om det finns ett så kallat säkert tredje land för den här personen. Och det är ett land utanför EU där den här personen kan bo och har rätt att vistas och kommer att tas emot. Väldigt kort då om själva hanteringen av asylansökan. Det är alltid en muntlig handläggning hos Migrationsverket så att den asylsökande får berätta sin historia. Den asylsökande har som huvudregel rätt till ett offentligt biträde. Bevisbördan ligger hos sökanden. Det är sökanden som måste bevisa att hon eller han uppfyller de här kriterierna för att få skydd i Sverige. Men man tillämpar en princip som kallas för the benefit of the doubt som kommer från Genèvekonventionen som innebär att om sökanden har lämnat en alltigenom trovärdig berättelse så ska sökanden få tvivelsmålets fördel som man säger. Alltså när saker inte går att bevisa så ska sökanden så att säga få rätt där. Det är också så att myndigheten har en utredningsskyldighet, ett utredningsansvar. Och det är samma sak som gäller i andra förvaltningsärenden hos domstolar eller hos myndigheter. Att myndigheten är skyldig att hjälpa sökanden att bevisa sin sak och utreda saker som sökanden påstår. Vi har en tvåinstansprövning har jag skrivit här och det stämmer i de flesta fall. Det är nämligen så att Migrationsverkets beslut i asylärenden kan överklagas till en migrationsdomstol. Och det är även möjligt då att överklaga migrationsdomstolens avgörande till Migrationsöverdomstolen. Så att i vissa fall kan det vara en treinstansprövning. Men för att få sin sak prövad av Migrationsöverdomstolen så krävs det att man beviljas prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen. Och det gör man som huvudregel om den fråga som är uppe i målet är av vikt för rättstillämpningen. Så att det är egentligen framförallt då som man kan få en treinstansprövning. Det finns 4 migrationsdomstolar i Sverige och 1 då migrationsöverdomstol. Och det här är en reform som snart är 10 år. 2006 så inrättade man de här migrationsdomstolarna. Innan det så överklagades Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden. Och då fanns det också en möjlighet för både Migrationsverket och Utlänningsnämnden att lämna över ansökningar eller ärenden till regeringen som kunde komma med vägledande avgöranden. Men sedan 2006 så är det alltså domstolarna som prövar och Migrationsöverdomstolen som har en praxisbildande roll och inte längre regeringen. Familjens enhet har jag skrivit och det är en princip som innebär att man ska hålla samman familjer. Och i stort innebär det att om en hel familj kommer till Sverige, flyr och söker skydd så räcker det att en person anses vara skyddsbehövande. Då får övriga familjemedlemmar också stanna. Jag tänkte säga några korta ord om mottagandevillkor. Jag nämnde EU:s mottagandedirektiv och det finns ju förstås bestämmelser i Sverige, lagen om mottagande av asylsökande om vilka rättigheter man har som asylsökande. Det är Migrationsverket som har ansvar för mottagande av asylsökande. Förutom när det gäller ensamkommande barn, då är det kommunerna som har det här ansvaret. Och man får boende av Migrationsverket om man vill. Om man är asylsökande så får man bosätta sig var man vill i Sverige så att man kan bo hos släktingar eller vänner. Men behöver man boende så när Migrationsverket är. Man får också en dagersättning om man inte har pengar. Man har rätt till hälso- och sjukvård. När det gäller barn så har barn samma rätt till hälso- och sjukvård som svenska medborgare. Medan vuxna har något mindre rätt. De har rätt till något som vi kallar för vård som inte kan anstå. Så att inte full hälso- och sjukvård, men nästan. Och skolbarn har rätt att gå i skolan. Det är också så att man i Sverige som asylsökande har rätt att arbeta. Och det har man om man har identitetsdokument eller om man samarbetar för att se till att ens identitet ska bli känd. Då har man rätt att arbeta från dag 1 i Sverige. Det gäller dock inte om man inte ska få sin ansökan prövad i Sverige enligt Dublinförordningen eller om man har lämnat in en uppenbart ogrundad asylansökan. Men annars har man rätt att arbeta. Om man då inte får stanna i Sverige, man får avslag på sin asylansökan, då fattas ett beslut om avvisning eller utvisning. Och huvudregeln i Sverige är att man ska lämna landet frivilligt. Så att normalt så får man 2 eller 4 veckor på sig Och under den tiden så ska man lämna landet. Gör man inte det, då får man ett återreseförbud. Och huvudregeln är då att man får ett återreseförbud i ett år. Och det här innebär att man inte kan resa in till någon Schengenstat under den tiden som återreseförbudet gäller. Principen om non-refoulement nämnde jag, nämligen det här förbudet att skicka tillbaka någon till ett land där man riskerar till exempel förföljelse. För att se till att man säkerställer den ordningen så finns det då i utlänningslagen bestämmelser om verkställighetshinder. Så att i en situation där en person har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd så finns det liksom som en sista säkerhetsgaranti bestämmelser som säger att man aldrig får verkställa ett avlägsnande beslut om den här personen i landet man skulle skicka honom eller henne till skulle riskera att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Alltså samma kriterier som gäller för att man ska vara alternativt skyddsbehövande. Och det här förbudet är absolut. Så det spelar ingen roll om den här personen till exempel skulle utgöra en säkerhetsrisk i Sverige. Man kan ändå inte verkställa beslutet. Sen finns det också ett verkställighetshinder som speglar definitionen av flykting. Som säger då att man inte får skicka en person till ett land där han eller hon skulle riskera att utsättas för förföljelse. Men den bestämmelsen är inte absolut. Så där kan man göra undantag, till exempel om personen utgör ett säkerhetshot. Är det så då att man inte uppfyller kriterierna för att vara skyddsbehövande så finns det två bestämmelser som gör att man ändå kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Och den ena är en bestämmelse som handlar om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Och är det så att det inte finns någon annan grund för uppehållstillstånd så kan det vara då om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter som gör att personen bör få stanna i Sverige så kan uppehållstillstånd beviljas. Och då ska man särskilt beakta utlänningens hälsotillstånd, utlänningens anknytning till Sverige och förhållandet i utlänningens hemland. Och när det gäller barn då krävs det inte att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter utan där gäller det särskilt ömmande omständigheter. Så det är alltså lite lägre krav som ställs då för barn. Sen finns det bestämmelser om någonting som vi kallar för spårbyte. Och det innebär att man byter spår från att ha varit asylsökande till att vara en arbetskraftsinvandrare. För att om man som asylsökande har arbetat under asyltiden så kan man, om man ansöker inom 2 veckor från det att man har fått sitt slutliga avslagsbeslut, ansöka om ett arbetstillstånd och uppehållstillstånd för arbete. Då gäller det att man har arbetat under 4 månader och dessutom måste man ha ett arbete som ska, eller ett erbjudande om ett arbete i minst 1 år. Och det här är en ganska ny bestämmelse, den tillkom 2008 i samband med den arbetskraftsinvandringsreform som då gjordes. Ett avlägsnande beslut som man då får om man inte har rätt att stanna i Sverige, det gäller i 4 år. Och under den här tiden så kan man inte ansöka om asyl på nytt. Utan även om man skulle återvända till sitt hemland eller lämna Sverige så kan man, om man kommer tillbaka under 4 år, så kan myndigheterna så att säga verkställa avlägsnande beslutet igen. Men då finns det speciella bestämmelser om ny prövning som gör att man trots allt kan få uppehållstillstånd under den här perioden. Dels så har Migrationsverket en möjlighet att på eget bevåg bevilja uppehållstillstånd för en person då som har ett lagakraftvunnet avlägsnande beslut. Om det finns hinder mot verkställighet till exempel. Eller om det finns medicinska skäl som gör att man inte kan verkställa det här beslutet. Dessutom så finns det då en möjlighet att Migrationsverket kan bevilja att man ska få en ny prövning av sin ansökan om uppehållstillstånd om man själv åberopar nya omständigheter. Och då ska det vara sådana omständigheter som utgör ett bestående verkställighetshinder. Och dessutom så ska det vara så att man inte har åberopat de här omständigheterna tidigare eller att man kan visa att man hade en giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare. När 4 år sedan har gått, då preskriberas beslutet om avlägsnande. Så då finns det en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd igen, precis som att man aldrig hade sökt tidigare så att säga. Om vi går in på övriga grunder då, lämnar asyl, så var ju anknytning som vi såg den största grunden egentligen för uppehållstillstånd i Sverige. Och där är det så att det finns några grupper som har en rätt till uppehållstillstånd. Alltså några familjemedlemmar har en rätt till uppehållstillstånd. Och det gäller make och sambo till en person som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här. Och även barn till antingen personen som bor här eller maken eller partnern till den personen. Om de är under 18 år och ogifta då. Dessutom så är det så att om personen här är ett ensamkommande barn så har föräldrarna till det barnet rätt att bosätta sig här. Tittar man lite på statistiken för i år så är det 19 700 uppehållstillstånd som har beviljats för på anknytning. Och av dem så är då drygt hälften, 10 500 familjeanknytningar till personer som har beviljats skydd i Sverige. Sen finns det några andra kategorier av anhöriga som inte har en rätt till uppehållstillstånd men som har en möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige. Och det är framförallt personer som inte är gifta eller sambo ännu men som vill bli det. Alltså personer som avser att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Och sen så finns det en speciell bestämmelse som gäller andra nära anhöriga som har ingått i samma hushåll som personen som är bosatt här. Eller som då har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Under förutsättning att det finns ett beroendeförhållande mellan de här släktingarna. Och det här beroendeförhållandet, det ska ha funnits också i hemlandet innan personen invandrade då till Sverige. Så finns det några ytterligare kategorier som har den här möjligheten. Och sen så har vi en sån här extra bestämmelse då, om det finns synnerliga skäl, alltså väldigt ovanliga fall, så kan ytterligare kategorier få uppehållstillstånd i Sverige. Och när det gäller då familjeåterförening så är också huvudregeln, precis som vid skyddsinvandring, att man beviljas ett permanent uppehållstillstånd eftersom man ska bosätta sig här i Sverige. Men när det gäller nya förhållanden, personer som inte har bott tillsammans och personer som vill inleda ett samboförhållande eller vill gifta sig med varandra, då tillämpas någonting som kallas för uppskjuten invandringsprövning. Och det innebär att den här partnern som vill komma till Sverige får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 2 år. Och sen prövar man då om förhållandet består och då får man ett permanent tillstånd. Vid anhöriginvandring så tillämpas ett försörjningskrav. Och det innebär att personen som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och ha en bostad som passar för sig själv och för de anhöriga som hon eller han vill återförenas med i Sverige. Man behöver alltså inte kunna försörja sin anhöriga utan bara sig själv. Från det här kravet så finns det en mängd undantag. Till exempel så gäller inget försörjningskrav om personen som vill återförenas med anhöriga är flykting eller alternativt skyddsbehövande. De 2 första skyddskategorierna. Och inte heller om den här personen är ett barn. Inte heller om man har bott i Sverige i 4 år med permanent uppehållstillstånd. Då behöver man inte heller uppfylla det här kravet. Och dessutom så finns det en möjlighet att göra undantag även i andra fall om det föreligger särskilda skäl. Sen kommer vi då till den tredje största gruppen, nämligen arbete. Och som jag sa så skedde en reform i Sverige 2008 där man ändrade bestämmelsen om uppehållstillstånd för arbete för att göra det lättare att rekrytera arbetskraft från tredje land. Och nu är det så att man kan beviljas då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om man har ett erbjudande om anställning. Lönen som man ska få för det här arbetet, det ska vara tillräckligt för att man ska kunna försörja sig på den. Och dessutom så måste de villkor som gäller för den här anställningen, de får inte vara sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis. Om man sen har arbetat i Sverige i 4 år under en period på 7 år så kan man beviljas permanent uppehållstillstånd för arbete. Och om det är så att man beviljas uppehållstillstånd för arbete i Sverige så kan man också få ta hit sina familjemedlemmar. Jag ska ha några siffror här. I år när det gäller arbetskraftsinvandring då, så har 19 700 tillstånd ungefär beviljats. Varav 6 500 för anhöriga till arbetskraftsinvandraren. Och tittar man då på vad det är för arbetskraftsinvandring vi har haft, så av de här 19 700 så är den största gruppen bärplockare. Och den största gruppen bärplockare, de kommer från Thailand. Och det har varit 3 800 tillstånd till den gruppen. Den andra största gruppen, det är IT-tekniker. Där har vi haft 2 200 tillstånd hittills i år. Och där är de flesta då från Indien. På tredje plats kommer civilingenjörer. Och det har varit 500 personer ungefär. Och de har kommit från Indien, Kina och Brasilien. Slutligen då har vi grunden studier, och då kan man också få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om man har antagits till en högskoleutbildning. Man måste ha sin försörjning ordnad under hela studietiden, och man ska också ha sin återresa ordnad. Och dessutom måste man ha en heltäckande sjukförsäkring, och sen får man inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa. Och hittills i år så har 7 800 uppehållstillstånd beviljats för studier. Och även här så får man ta med sig anhöriga. Och av de här 7 800 så är det 950 som har varit till familjemedlemmar. Min sista bild är en kort uppräkning av andra grunder för uppehållstillstånd som finns. För att de här grunderna som jag har gått igenom, det är ju då bara huvudgrunderna för uppehållstillstånd. Det finns några andra. Tack!